Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Det börjar bli rätt sent. Kanske dags för ett uppiggande stopp. Hos oss på Circle K serveras alltid nybryggt kaffe. Och nu kan du även välja en säsongsbrygg med smak av smörkola och mörk choklad. Kaffe från 25 kronor och en nygräddad bulle till för bara en 10. Sväng förbi oss på en riktigt god kvällsfika. Välkommen till Circle K.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hej och hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Kulturbarnen, avsnitt 53 med mig, Pontus de Wolf.
Och Ida Thyrén.
Wow, författaren.
Och journalist. Och Pontus, musiker och arrangör.
Ja,
pappa.
Vi sitter här, vi är bara två personer alltså, men vi upptar alla dessa säten.
Det är lätt.
Kanto gör musiken. Han är liksom vår tredje medlem och sådär. Men du har någonting på hjärtat snabbt, Ida.
Ja, alltså, det kanske inte går så snabbt. Men jag börjar med lite musik.
Ja, härligt.
Det är nämligen så att artisten Haval, rapparen, har släppt en ny skiva. Och det här är första låten. Och som ni hör här, det är gitarr. Hör du någon bas, trumma? Knappast. Vi snackar gitarr. Och som vi har pratat om tidigare i podden, gitarren är tillbaka. Och vi hör den här.
Ja, gitarren är back alltså.
Han sjunger då, skriver ner texter i Encro Notes. Och betyder alltså, han menar alltså på sin Encro-telefon. Alltså sin krypterade telefon då som han använder för att syssla med olagliga saker och kriminella saker. Och han är ju då yrkeskriminell. Eller har, jag ska inte säga att han är, men han har varit det. Och kan ha varit dömd och hit och dit. Och, så att han är ju inte så en positiv förebild för podden. Det är inte så jag menar. Men han är ju en av Sveriges största rappare. Och hans nya skiva, mycket gitarr, Manny Flacco som är otroligt bra producent, har producerat hela skivan.
Säg något annat han har gjort, jag känner igen det.
Han har jobbat mycket med Haval, vi ska se vilka andra. Han, jag tror, det är så bra, alltså, det, om man inte har märkt det på Spotify kan man ju klicka på olika artister och se vilka som ligger bakom.
Just låtarna. Det, man kollar upphovsrättspersoner inne på låtarna.
Precis. Nej, men det är jättemycket Haval, alltså, han har producerat mycket, nästan alla hans låtar verkar det som. Men i alla fall, det var inte Havals att prata om och inte alla gitarrer. Men jag tänkte prata om en debatt som pågår just nu på kultursidorna. Och nu är ju fördelen med att ha den här podcasten, i och med att vi inte får några pengar för den, så behöver man inte heller ha något ansvar att vara så jävla påläst. Så jag har inte läst sant. Alla artiklarna i debatten. Jag har bara skummat lite, fått lite hum och här. Så att jag kommer inte återberätta hela debatten. Det behöver jag inte ens skriva en artikel, jag behöver göra det, men nu skiter jag det. Det är nämligen så, och det är också det som är nyckeln i det här. Det finns en debatt som pågår om varför, som jag tror startade med Victor Malm i Expressen. Och det är så här då, varför är det inte fler män som är på syns på kultursidorna och i akademin och i kulturdebatten?
Ja, den läste, just det.
Och det här är ett ämne som jag har tänkt jättemycket på under åren och jag tycker det är väldigt enkelt svar egentligen. Och folk har varit inne och touchat på det lite grann, sådär, som jag förstått det. Men där jag för mig är det ett enkelt svar. Och det är, nobody gives a fuck anymore.
Nej.
Om kultursidorna. Eller akademin eller kulturdebatten. För det finns inte längre en debatt. Alltså den här idén härstammar ju någonstans ifrån en gammal monokultur. Där vi alla vänder oss till samma håll.
Ja.
Alla läser Dagens Nyheter, några läser Svenskan, någon läser Aftonbladet Kultur, that's about it. Och där får man sin information. Nu får vi inte längre vår information enbart från ett ställe. Samma sak som vi pratade om tidigare i podden om på skönhetsideal. Innan var det bara Vogue som dikterade. Nu liksom så här, vem som helst kan starta ett modemagasin på Instagram. I
princip.
Så kan jag få fler intryck. Vilket är också väldigt positivt liksom, för kroppsideal och sådär. Men jag tycker man ser samma sak i kulturdebatten. Då är det folk som säger, varför håller män bara på att snacka på Flashback eller på Reddit? Ja, men de tycker väl det är roligare. Alltså varför ska de hålla på och tjafsa och försöka få in snabbt, någonting i tidningen? Det är inte den här idén om att det är det enda rätta och fina. Liksom, det är en gammal idé. Sen kan man ju tycka att det är ett demokratiskt problem för att det når ju en större del av samhället. Alltså man befinner sig i den här gemensamma arenan. Men frågan är, tycker jag, är det ens gemensamma arena längre? Läser folk tidningen? Det är ju en väldigt begränsad del av befolkningen som faktiskt prenumererar på tidningen eller läser kultursidor och läser debatter. Det är liksom inte så det fungerar längre. Vi har liksom mycket små mikrokosmos. Vi har liksom stora konton med 100 000 följare både på Instagram och TikTok som pratar om så här, ortens nyheter. Och då är det dramat i orten, så att ta tecken. Du har liksom Flashback där man pratar om sina grejer, Reddit, och man har gamingforum, alltså vi har alla våra små forum, det är så här mikrokosmos istället för en stor monokultur, så har vi en pluralistisk, alltså polykultur. Och där tycker jag det blir så konstigt, för det är som att de här människorna lever kvar i den här gamla idén om att det finns ju bara en plats att diskutera saker, och varför inte män här? För varför ska de vara där? Ett, och här är också den kritiska frågan. Ett, ingen bryr sig. Två, man får inte betalt. Man får skit av betalt. Jag har skrivit på kultursidorna i 12 år nu. Det är samma arvoden som 12 år sedan. Inflationen har gått upp. Det var dåligt betalt redan då. Skriver jag en text på en kultursida så får jag kanske efter skatt ett par tusenlappar, 2-3 tusen. Det tar mig liksom veckor av tänkande. Ibland kanske saker man tänkt på flera år. Och så ska man få ut det på ett bra sätt och diskutera det. Så ska man stå för det och sådär. Jag har ju bara slutat skriva på kultursidorna. Jag tycker att jag är en av Sveriges bästa kulturskribenter. No cap. Fight me. Ja. Men skriver jag på kultursidorna? Absolut inte. För att jag har inte tid eller lust eller råd. För grejen är, det kostar pengar för att man får så dåligt betalt för det. Och ingen bryr sig längre. Alltså, det finns bara två skäl som jag ser på att skriva på kultursidorna. Det ett är det bara status. Två är det pengar.
Tre, hålla i en tradition kanske.
Okej. Nu kommer du med ett vettigt argument här, Pontus. Det här är det bästa jag har hittills. Men okej, vi stannar vid det här. Ja. Så, skulle jag nu sätta mig och skriva på en text på kultursidan. Det här, jag säger inte det nu, gratis. Som bara kostar mig pengar. För jag tar min arbetstid och diskuterar med podden. Skulle jag skriva en text, jag skulle få ett par tusen lappar, kanske få lite status, några kanske retweets och så här, är det Therén skriver en bra text i dagens nyheter. Det skulle alltså bara vara för lite pengar och för status. Men statusen har blivit så pass obetydlig och pengarna är så obetydliga att ingen av de här två variablerna kan motivera mig att skriva den här texten.
Nej.
Och då tänker jag bara så här, då är jag kvinna. Och vi vet ju att män generellt tenderar till att dras ännu mer till status och pengar än kvinnor. Och vad det beror på, det ska jag inte gå in i här. Liksom, det kan handla om mansideal, eller det kan handla om biologi. Alltså, I don't know. Och det spelar ingen roll. Men om vi tittar på det historiskt, män tenderar att drivas av platser där de kan få prestige eller pengar. Och jag tyckte en bra text som jag skrev om det här för rätt länge sedan, eller några månader sedan, var Hugo Renberg, tror han heter, på SvD Perfect Guide. Som inte precis är en sån här prestigesida, utan det är liksom deras helgbilaga. Men han skrev en text som handlar just om att varför skriver inte män böcker längre? Och då kommenterade han i en krönika i deras nyhetsbrev som jag får på mejlen. Och då tyckte det var så himla, det är exakt det jag tycker också, alltså det precis jag började tänka också, att varför ska de skriva böcker? Ingen läser ju böcker. Innan skrev jag män böcker för att de ville ha status. Det var så man fick tjejer. Det var så man fick ord som inte lämpar sig i radio. Det var så man fick ligga. Det var liksom köttet och det var status. Och de fick säkert bättre betalt också. Så de fick pengar och status för det. Varför ska de skriva böcker nu? Ingen tjej vill ligga med någon för att man har skrivit en bok. Nej. Nobody cares. Och du får inga pengar för det heller. Vad är böcker och kulturartiklar? Motivationen är ju helt försvunnen. Och jag känner inte som motivation. Och jag är ändå brud. Så jag får ju absolut inte ligga för att jag skriver artiklar. Tvärtom. Man får ju ligga mindre om man är smart kvinna. Det vet ju alla. Så.
Och om män läser böcker så läser de ju oftast jätteframgångsrika författare.
Så David Lagercrantz.
Ja, eller så här Knausgård.
Ja, typ. Okej.
Men dit är ju, då måste man ju vara geni för att liksom prestera sådana böcker. Eller det vi kallar skitsamma. Man behöver vara superframgångsrik. Och det går ju inte att bli snabbt.
Nej.
Genom romanförfattande.
Precis, och det är väldigt liksom random om det blir det eller inte. Liksom.
Ja, visst. Så att det är ju liksom mer osannolikt att man fortsätter läsa romaner för att man vill bli en romanförfattare själv. Om man bara läser stora romaner. Eller liksom.
Alltså statusen är ju borta i det här.
Ja.
Det finns ingen status längre i det.
Om man inte ser det som i en tradition just. Att man liksom så här, mina om man är ett kulturbarn till exempel, då ser man ju status.
För att imponera sin pappa. Kolla Alex Schulman.
Ja, men man verkligen speglar sig i sig själv eller sin släkt liksom.
Men det finns liksom, det här är ingenting som jag försvarar på något sätt. Jag tycker ju det är fantastiskt med kultur. Jag önskar att många fler män höll på med kultur, absolut. Men med cyniskt perspektiv kan jag ju förstå det. För att har vi en kultur som inte alls värderar de sakerna, man värderar pengar och startups och liksom trygga anställningar, du får det när du är ingenjör eller så vidare. Varför ska du ge dig någonting så här dåligt betalt, ganska oklar status? Varför ska du hålla på med det? Det är ingen som lockar i det. Liksom. Du vet att lägga sin energi på något annat, starta ett eget företag, bli entreprenör, jobba i tech.
Ja.
Mycket säkrare kort.
Ja.
Och där kan man också vara kreativ. Man kan vara kreativ och skapa dataspel. Man kan vara kreativ. Och nu kommer min slutgiltiga poäng i det här.
Mm.
Alla säger, vad är samhällsdebatten med män? Jag ska visa dig. I livet aldrig vart där jag vill vara. Yeah. Jag krigar och jag gör det varje dag. Yeah. Jag kämpar för mitt barn ska få det bästa. Allting som jag saknat hon ska ha. När jag går ut, min wifi är hemma och min guzzi vid min kuk. De säger sättet jag löser problem, jag är sjuk. Jag snurrar i din tragg, lägger aim i alla skit. Du taggar sjukhus, yeah. Trött på rap, trött på trap, fuck musik. Mannen den eller brott så jag har inget val. Har en hat och kärleksrelation med gunnen. Osäkerhet när jag var barn, den är kvar i stilen. Den är Jack Nerin. Okej, vad Haval säger är alltså att han har haft ett sugigt liv. Han vill göra det bättre för sin son. Han går ut, och det är inte som ni tror. Han har inte två tjejer, han har en pistol vid sin könsorgan och hans fru är hemma. Och han går ut och fightas och slåss och så vidare. Det här är absolut inte jag försvarar. Jag tycker inte man ska vara kriminell. Men om jag undrar vad samhällsdebatten är på en allmän plattform. Här har vi en av Sveriges största rappare. Och det är ju det som svensk rap handlar om. Det är domineras nästan exklusivt av män. Och det enda de pratar med är samhällsojämlikhet och orättvisor. Och varför kriminaliteten? De förklarar precis. Lyssnar du på svensk rap, du förstår precis varför det ser ut som det gör. Det är inget mysterium.
Nej.
Det är mansideal, det är normer, det är machokultur och det är också ojämlikhet där man saknar förebilder förutom de andra kriminella och man känner ingen hopplöshet för framtiden.
Ja.
Så att det är ingen mysterium. Det pågår en jättebra debatt.
Ja.
Sätt på rapmusik.
Ja.
Största genren i Sverige.
Du har pinpointat det. Var är de unga männen i kulturdebatten?
De är här!
För det är så intressant. Ta en tidning som DN som har liksom en demografi som är väldigt mycket, ja men typ. Och,
vit medelklass 40+.
Ja, så när man skriver någonting så här är det i orten, eller nu gör vi ett reportage från orten eller från ett galleri eller någonting, så gör man ju ofta att det är liksom en förklaring för de här 40-plussarna att så här, det här gör vi för att du ska förstå, det här är din förståelse av orten eller någonting. Det är inte att den här 40-plussaren lyssna på musik därifrån eller besöker den platsen eller något, utan det blir liksom ett så här andrahands intryck. Alltså intrycket kommer från en liksom skribent.
Och varför ska den här killen i orten läsa DN?
Nej, det gör
det är,
de
det
ju inte.
Det är ju inte skrivet inte för honom. Och jag förstår varför de har ingen prenumerant. De skriver sina prenumeranter. Ja. Så det blir ju i rundgång.
Och där försvinner ju också liksom begreppet om debatt. För att den här killen från orten är ju inte med i debatten.
Nej.
Utan det bara debatteras om liksom så här,
över hans huvud. Typ.
Ja, precis. Och det som diskuteras är egentligen DNs bild av orten. Och inte liksom själva orten. Om man tar orten som ett exempel. Det kan ju lika gärna vara landsbygden.
Ja, precis.
Eller något sånt där. Det blir bara liksom en suddig fond.
Det blir alltid det här
utifrån. Fantasivärld liksom. Det är också väldigt intressant att du kan ju se in i framtiden, har vi konstaterat många gånger. För idag tisdag när vi spelar in det här så publicerade DN 13.14 en uppföljningsartikel.
Jaha, alltså vi träffas nu, vad är klockan nu?
15.27.
Ja, jag har inte läst den artikeln
här sen. Har unga män zoomat ut från kulturdebatten där de just följer upp det här? Den här Viktor Malm, så går de runt till 6 olika av dagstidningarnas kulturchefer.
Nej, men är det sant?
Ja, så att jag ska läsa den här sen.
Shit.
Efter vårt avsnitt har kommit ut, för jag tänker inte läsa den nu.
Mm.
Men det är också liksom, okej, du går till de andra debattartikel, de andra tidningarna liksom. Och det, jag, så fort jag ser, eftersom jag liksom, jag ser mig snarare som kultur än en kulturbetraktare.
Mm.
Så att varje gång jag hör ordet kulturdebatten så zonar jag ut liksom, för att det är så här, debatt om vad? Är det debatt om hur bra kultur är? Eller
det handlar om vad, det finns ju två sätt att använda ordet kultur. Mm. Det ena är ju så här, en beskrivning av konst, musik och så vidare. Det andra är ju kultur som är strömningar.
Ja,
så det är väl mer det man syftar på kultur, att man, vad är strömningarna i tiden?
Ja. Liksom. För att det här verkar mer vara en debatt om liksom kulturskribentdebatten. Eller så här, varför är kulturskribentismen på nedgång?
Alltså jag tolkar det som att kultur, jag brukar tänka att kultur betyder två saker.
Man tolkar kulturen.
Liksom. Ja, alltså det ena är ju bara faktiska kulturutövandet. Och det andra är ju så här, det, alltså kulturströmningar och kulturrör, alltså hur kulturen rör sig. Vad är som populärt nu? Om man tittar tillbaka till exempel, jag minns 2013, det var ju då så här jättestor explosion av så här transfrågor, lesbiska personer kom upp i offentligheten.
Så är det 2013?
2013. Ja. Jag minns det väl för att det var min dotters födelsedag.
Ah, ja.
Jag har det i huvudet. Och jag märkte att det var en explosion där liksom. Plötsligt, strax därför innan, kanske 2010, började man använda hen till exempel. Det här är ju kulturströmning. Jag säger ju någonting om samhället, vad vi rör oss liksom. Så när någon säger kulturdebatt tänker jag snarare att det man pratar om, den här övre lagret, där man studerar uttrycken. Så det är ju liksom, det existerar ju både i action och i analysnivå.
Just det. Man måste en överblickskoll liksom.
Ja, precis, som en sån här helikopter som tittar ner över strömningarna i landsbygd. Hur odlingarna ser ut där nere.
Just det, där hänger jag stundtals i den här helikoptern.
Du hänger mest nere i odlingarna. Ja, men samma här. Alltså jag känner mig också mer hemma på marken i odlingarna.
Ja.
Men ibland är det kul att titta upp lite och kolla ner. Och det gör vi ju i podden liksom.
Verkligen.
Så jag kan titta ner lite grann.
Det är skönt att en dag i veckan ha dedikerat till det. Den här debatten om vad som händer i samtalet, den finns, men man tittar på fel plats.
Nej, men jag tror bara att, sorry, det är utspelat. Det betyder inte längre. Det enda som motiverat människor att skriva på kultursidorna i alla tider, eller de tider man har funnits en debatt där, har ju varit pengar och status. Det finns inga pengar och statusen är borta också.
Ja.
Varför ska någon hålla på med det? Liksom?
Men det är samma sak. Killar försvann ju väldigt snabbt från bloggplattformarna. Alltså det kom ju upp för drygt 10-12 år sedan. Och sen så gick liksom alla pengar som går in i bloggosfären är ju liksom smink och mode och sådana prylar. Sånt som kan sälja till tjejer genom, och sen så utvecklades det och blev liksom influencers.
Just det.
Men det är väldigt få killprodukter som går att sälja liksom via det skrivna ordet.
Fast samtidigt, de sidorna som vänder sig aktivt till killar, då är det ju otroligt värdefull marknadsföring. Alltså det vet ju alla som har marknadsföring, att den som vänder sig till män är den dyraste av allt. Det är bilar, det är klockor. Det är så svårt att nå män.
Just det.
De är så svåra att få tag på. Ja. Kvinnor är liksom överallt där det finns kläder typ. Nu raljerar jag lite, men alltså det är ju lite så. Nya, snygga kläder och tjejerna kommer vara där typ.
Men där är ju killar jobbigare för att de köper ett plagg i den dyra butiken. Och sen kommer de tillbaka 5 år senare. Och så här, kan ni sy in den här knappen? Den har lossnat.
Det är ju liksom million dollar question. Hur ska man få män att köpa skit? Liksom?
Ja.
För de har ju inte samma... Det är ju, vad det beror på, det är ju ytterligare så här. Ja, kvinnor förväntas förnya sig. För att de får inte längre... Det är, annars tröttnar deras man på dem. Eller, alltså vad det nu kan vara. Det finns ju mycket som helst att säga om vad det beror på. Det är ju inte så att tjejer puckar och måste shoppa hela tiden. Utan det bygger ju på en struktur som är väldigt... toxiskt för kvinnor och för miljö. Men det där är en helt annan debatt.
Det är fel. Som det är inte särskilt många liksom, män som är på Instagram heller.
Nej, det är ju tjejplattformen, helt klart.
Och så här, några killartister som är så här, eye candy. Liksom.
Eye candy. Men jag har hört någon sån här siffra. Jag kommer inte ihåg vad det var, 70% av Instagram är kvinnor eller något sånt där.
Ja, jag vet inte.
Men killar håller ju oftast på med gaming eller kolla på sport.
Eller,
så det är ju...
eller tech. Alltså de klipper poddar till exempel.
Precis. Behind the scenes.
Verkligen.
Men alltså, när jag tittar på mina killkompisar, då är det ju väldigt påtagligt att väldigt många av dem skulle vara väldigt duktiga skribenter om de hade bestämt sig för att bli det.
Visst.
Men de flesta av dem har ju valt andra saker som är liksom, ja, mer lönsamma också kan man ju se det. Alltså, någon har startat en PR-byrå, någon driver liksom... Det är liksom inte så att man bara, åh, jag ska bli frilansande kulturskribent så man får inga pengar. Vem fan vill hålla på med det? Alltså, apropå det här så har jag en annan spaning, om jag ska säga, en sak jag tänkt på som faktiskt knyter an till det. Det tänkte jag inte på, men jag inser ju nu när jag sitter här och dricker mitt kaffe. Och jag har lyssnat på 2 stycken dokumentärer på P3 ID som jag tycker är väldigt bra också.
Liksom det är ju, profiler eller biografier?
Är,
eller?
Nej, de är dokumentärer lite som så här, P3-dokumentär eller så. Mm. Fast de vänder sig, jag tror att de vänder sig, om man ska förklara, mer mot så här, aktuella samtida personer. Mm. De hade till exempel en om, vad heter han, Mohamed Salah heter han det? Fotbollsspelaren. Aha. Och sen hade de en om La Camilla från Army of Lovers. Mm. Så det är mer så aktuella grejer. Ha. Så det vänder sig kanske till lite yngre publik, misstänker jag. Men jag tycker det var många väldigt bra dokumentärer. Jag har lyssnat på många av dem. Och nu hörde jag två stycken här. Den ena handlar om Marina Abramović, alltså konstnären, performancekonstnären, ja, som har fått kultstatus från att vara en ganska obskyr så här, serbisk konstnär, att det blir väldigt berömd, umgås med popstjärnor och sånt här. Och så lyssnade jag på en idag precis som handlade om Steve O, alltså från Jackass.
Aha,
ja. Och för er som inte är bekanta med det här så var det alltså en grupp som blev stora genom MTV på den tiden man hade monokultur. När faktiskt folk tittade på samma program. Mm. Och alla killar i min klass kollade på Jackass. Det var som det fanns inget annat. Och det är ju det som har gett upphov till dagens prankkultur. Alltså hela typ YouTube, TikTok. Så det är ju Jackass liksom. Fast modern tappning. Och de gjorde ju mycket sjuka så här. Kastade runt bajamajor och tände eld på sig själva. Och liksom.
Skateboardar in i en vägg. Liksom.
Exakt. Ja. Och det kom lite förankrat i skatekulturen och sådär. Men det jag tänkte på där är ju lite samma sak. Alltså så här, mycket det Marina Abramović gör och har gjort. Det hon blev mest känd för att det står genombrott var ju när hon la fram ett gäng verktyg framför sig och sa ni får göra vad ni vill med mig med de här verktygen. Mm. Och publiken började så här, sakta men säkert. Först liksom lite mjukt och sen mer och mer aggressivt började liksom hugga henne eller hon har någon skar henne i nacken så det började, hon fortfarande har ett ärr från det. Och någon la handen i, till slut var det någon som efter många timmar av det här var det någon som la liksom en pistol i hennes hand och i princip höll på att få henne att ta livet av sig och hon stod bara där och lät dem göra vad hon ville med henne och då stoppade publiken den här personen. Och hon säger själv att hade det inte varit att det var så mycket folk där så hade folk våldtagit henne liksom. För det var som att folk tappade alla spärrar och släppte fram någon så här inre sjuksida i folk. Och det här tycker jag är så intressant. För hon då håller sig fram som en av världens främsta performanceartist. Och verkligen så här, den performanceartisten. Mm. Och jag tycker själv, jag är stort fan. Jättestort fan själv. Så det är verkligen med all rätt. Men när man lyssnar på, tyckte de gjorde en bra spaning där i Petra ID också. Säkert flera som drattade den slutsatsen. Men det de gjorde i Jackass, det är ju också performancekonst. Det är väldigt nära besläktat liksom, med hur de håller på liksom, och nästan gör vad de vill för publiken. Liksom. Mm. Och det hon gjorde, vad är egentligen skillnaden? Skillnaden är att hon kallar sig för konstnär och de kallar sig för jackass.
Ja, alltså, man idioter. Tittar på ett självskadebeteende. Eller någon som
ja, eller man liksom utforskar gränsen för människan klarar av på något sätt. Men för att den ena är liksom en outbildad grabb som röker gräs och den andra är liksom en konstnär. Ja. Och apropå det vi pratade om precis nu så här, att vi tänker att kultursidorna men där, varför är det inte fler som skriver kultursidorna? Det här är det enda rätta och fina. Mm. Men betyder det att diskussionen som pågår på Reddit inte är lika bra? Det är ju motsvarigt till Jackass liksom.
Ja, visst.
Men det är ju fortfarande lika intressant egentligen om man bara tittar på vad det faktiskt sker.
Ja.
Man pushar gränsen på samma sätt. Det är bara olika inramning för det hela.
Mm.
Och visst, man kan ju hävda att det, just den demokratiska aspekten som du var inne på, den tredje argumentet du är inne på, att upprätthålla en tradition, eller så här, att tillgängliggöra det i en offentlighet. Alltså, jag vet inte om Reddits arkiv sparas ner och går att forska på i framtiden. Däremot, det som finns på kultursidan är ju lätt att dra slutsatser för i framtiden. Men att sätta sig där, nu ska jag skriva en artikel på kultursidorna, det är ju liksom en helt annan ambition eller alltså ett anspråk.
Ja.
Det betyder inte att man är smartare än någon som skriver skitroliga grejer på Flashback. Och det är ju lite den här liksom uppdelningen men, samma som Jackass och Marina Abramović. Alltså, det är ju lite där vi snackar typ.
Ja.
Och då har ju många män hamnat i det här att om jag ändå inte får någon status eller pengar från något håll på, varför ska jag anstränga mig och liksom göra det här andra?
Ja,
det är ju lika bra att bara göra Jackass av det hela. Liksom.
Ja, men det är väldigt intressant för att det är även tidningar och sånt har ju både, de har ju verkligen intresse av att vara den här institutionen som betyder
exakt,
mycket.
Exakt, de har egen intresse.
Ja, och även de som skriver där. För de vill ju inte att deras karriär ska vara en lögn. men,
jag kunde lika gärna skriva på Flashback.
Men det är också sånt här som liksom har någon slags bäring utomlands. Jag tänker att om man, så här, om man skriver om svensk kulturdebattklimat så går man ju till så här, vad säger de största svenska tidningarna fortfarande?
Det inte så här, vad säger de på forumen?
Nej, exakt. Nej. Mm. På svenska Flashbackforum hände det här. Det har aldrig skrivits om i utlandet. Och det är lite som att så här, man tittar ju, man kopierar ju och delar ilskt saker som skrivs och syns i rysk media nu för tillfället. Vad de säger i de här debattrummen och så här. Och att det var någon i en tidning eller på ett tv-program som skrev att, att Moskva har, i förlängningen har de rätt att försvara urbefolkningen på Gotland. Alltså de hävdar att det liksom i ett övertagningsförsök för flera hundra år sedan så bodde det kvar några ryssar där. Och då har de i princip räddat då, quote-unquote, skydda dem genom att åka dit nu.
Okay.
Alltså de har ju den här idén om alltså, allt som någonsin har varit ryskt kommer bli ryskt igen. Liksom. Det är en retorik. Mm. Men det blev bland annat stort liksom, i Gotlands media idag. Gotlands Allehanda skrev det. Och så tog DN och andra medier upp det. Men det är bara för att de har sagt det i rysk TV. Mm. Eller om det var tidning. Det är inte att så här, på ryska...
Som är propagandaorgan.
Ja, exakt. Det är inte att så här, ja, men på ryska Flashback så var det en som skrev att så här, gotlänningar nog är ryssar också.
Nej, men alltså, tidningar har ju ett publicistiskt ansvar. Jag försöker inte alls förminska tidningarnas betydelse i ett demokratiskt samtal. Alltså, det är jätteviktigt. De har ju ett ansvar att vara objektiva, kanske inte när det kommer till kulturartiklar. Men de har ju ett ansvar att så här, fakta, ha lite koll på fakta, så inte slänga för vad fan som helst. Liksom. Och självständiga mot politik och sådär. Ja. Så jag är ju för fri press. Mm. Det är bara att jag tror att det här är inte min åsikt. Det är bara fakta. De har inte samma tyngd längre som de hade förut.
Nej, nej.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Vad har du tänkt på, Pontus?
Jo, men jag har faktiskt tänkt på ett litet ställe där kultursidorna faktiskt har betydelse.
Nämen.
Fast ur ett underifrån perspektiv. Mm-hmm. Det är så, jag har inte tagit in så mycket kultur. Jag har utövat väldigt mycket kultur den här helgen när jag hade min jazzfestival.
Just det. Jättefin recension såg jag i Dagens Nyheter.
Exakt, och det var det jag tänkte komma till.
Sorry.
det var ju liksom, jag hade ju en endagsfestival som heter Jazzagenturen and Friends. Jazzagenturen som är både mitt skivbolag och mitt bokningsbolag. Och det jag släpper musik under.
Legend.
På Spotify. Ja.
Pontus.
PR. Nej men det var... Och den här festivalen grundade jag under pandemin. För då fick man ju liksom inte ha livekonserter utan bara streama. Så det var under den tiden som jag började ha de här på Södra Teatern.
Mm.
Och sen så hade jag en i fjol där man fick ha liksom 50 pers.
Där var jag.
Där var du. Du var 49 plus Ida Tren. Så att det var väldigt spännande att liksom prova den här Out in the Wild, det här konceptet. Liksom när man får ha fler än 50 pers.
Vad kul.
Ja, och att det, då ställer det lite andra krav också. För att då blir man ju plötsligt tvungen att så här, ha en ekonomi kring det hela. Så att det inte bara liksom, förra åren har det rullat på bidrag liksom, för att det är så här, håll igång som kulturrådet sa. men så därför så var det liksom lite större risk och lite mer engagemang och lite så här lära sig hur saker och ting verkligen fungerade. Så liksom, men det fungerade mycket bra på sina håll och på andra håll så fick jag liksom utvärdera och ta med mig grejer till nästa år.
Vad var det då?
Jo, ja, men till att börja med så var det väldigt bra att ha en... jag börjar med det positiva.
Mm.
Som var till exempel den här recensionen. Som
så var, kul.
Ja. Quote, Carl Bagge och hans kvartett visar vägen framåt för jazzen idag.
Underbart att
det höra. Det är en väldigt bra rubrik. Och det var liksom öppningsakten. Carl Bagge är en kompis till mig som även är... Mm. konferensier på de här dagarna. Mm-hmm. Svinduktig jazzpianist som har liksom kompat extremt många artister från, så här, från Robin till Rigmor Gustafsson eller Isabella Lundgren, och väldigt mycket inom jazz men även inom pop. Skrev massa musik med Klerup. Han hade, de gjorde en musikal som heter Aniara.
Kulturhuset. Ja, det minns jag ju.
Och är sådär väldigt prominent herre. Men nu släpper han sin soloskiva. Så då hade vi ett jätteroligt första samtal där vi är såhär, vi är mycket för kulturblandning här i vad heter vi?
Kulturbarnen, vår podcast. Avsnitt 53.
Nej, men de är nämligen sammanförda på, med lite goda ord, han och min frus bror Sigge Billgren som är konstnär. Så han hade gjort omslaget. Så att det föregicks med ett litet samtal vi hade om så här, konst och musik och att föra samman. Det var väldigt lyckat. Det är sånt vi gillar. Och sen så var det en fantastisk konsert. Men skit i det, för att det bästa, eller liksom en väldigt bra konsekvens av det här, att den här recensionen ger ju en väldigt så här, legitimitet.
Just det.
Till den här festivaldagen. Dels att man kan liksom säga att så här, ja, men kolla, nu får den respekten hos liksom DNs recensenter. Nu kan vi liksom använda det här som att vi är en relevant del.
Ni kan inte använda så här. Någon på Flashback tittade min festival var bra i kulturrådets ansökan.
Precis. Mm. Nej, men det ger ju en väldigt så här, det ger lite mer respekt då med en gång. När någon liksom.
Absolut.
Av
alltså
dem...
på min pocketbook flashar ju SvD och alltså Svenska Dagbladet och DN recensionerna på omslaget.
Ja.
Alltså det är så man får göra.
Verkligen. Jag menar att det blir en bra grej att så här, ja, men vi hade den här debutanten här liksom, som fick den här schyssta
grejen. Ja, du menar också inför de som du bokar?
Ja, precis, det var det jag skulle komma till också. Nej, men det var inte egentligen så jag menade. Jag menade just att så här, inför nästa festival så kan vi säga
publiken,
här kan ni se nya stjärnskott som liksom är så där. Ja, det blir en ribba på det liksom, som är talande. Och sen som du var inne på, att det gör mitt bokningsarbete lättare. För att nu är jag ju liksom så här, har jag lite spotlight på mig från liksom så här, bra media. Att så här, kom hit för att vi är covered liksom, rent så här mediasfärmässigt.
Det här är jätteintressant spaning, så jag tror inte folk vet om så mycket utanför kulturvärlden, men det här är väldigt viktigt, för att jag tänker, jag har fått höra, heter han Ingmar Fast, heter han väl, som jobbar på Kulturhuset Stadsteatern, eller han som har, i alla fall tidigare, i många, många år, ansvarig för deras internationella scen, alltså deras samtal, som är författarscen, förlåt. Och då bjuder de in olika författare som kommer och pratar om sina böcker. Jag har sett till exempel Sam Brygg, jag har sett Chris Cross, jag har sett lite olika folk komma och prata. Och han får in så otroligt stora namn.
Jaha.
Han får liksom in i princip vem som helst.
Svenska artister?
Nej, författare.
Aha, ja.
Internationella författare.
Ja, det har jag ju märkt.
Han får liksom in sådana här megastora namn. Ja, ja. Så här Nobelpristagare. Så man är så här, shit, hur kunde du få den här människan att komma till Kulturhuset i Stockholm?
Det är roligt, det vet jag, för att jag följer alla bokhandlarna. Gamla Stans bokhandel, Hedengrens och Söderbokhandeln. Och de instagrammar ju alltid när någon av de här författarna ska snacka där. För de glider ju runt på bokhandlarna. Liksom,
just
dagen.
Det.
Ja, men vad kul.
Nej, men det har blivit en sån grej. Att han har hållit på så himla länge där. Och fått upp så, jag vet inte exakt vad det beror på. Om han är väldigt trevlig och väldigt initierad. Liksom. Det har blivit som en självfyllande grej. För det är så här, förra veckan var Sadie Smith här. Då vill inte du komma också. Eller förra veckan var liksom Elfriede Jelinek här. Ja, men då klart, vill man ju själv synas i samma sammanhang. Så det blir ju som att det är väldigt hög status på den här scenen för att så många andra kända författare har varit där. Så det fortsätter liksom bli bättre.
Ja.
Men nu, precis i höst, tas den platsen över av poeterna Athena Farshad och Ida Linde, som kommer jobba i som en duo och sköta den här litteraturscenen. Så vi får se hur det blir då.
Ja, verkligen stora skor att fylla, kan man säga.
Verkligen.
Det där är mitt mest värdefulla trick när jag bokar eller gör liksom samarbetsprojekt och sånt där. Min favorit är när jag och Salem gjorde en skiva med Glada Hudik-teatern och musikal. Så skulle vi ha så här gäststjärnor på skivan och specialskrev en låt till Hasse Alfredsson. Eller den var snarare så här, att det var så här, vi gör något, det var en av karaktärerna i Trollkarlen från Oz är ju en hund. Så att vi så här, ja, men vad kan man skriva för låt om en hund? Vad är en hund? Det är ju människans bästa vän, liksom, tänkte vi. Och så här, ja, men vi skriver en låt som heter Hundens bästa vän. Så som så här,
aha, ur dens perspektiv.
Ja, precis. Vem är hundens bästa vän? Mm-hmm. Så här, kan vi göra det? Kan det vara människan?
Det är ju du.
Exakt. Och det låter ju som en Hasse och Tage-låt. Så här. Mm. Så man har ju så här, gula hund, gröna hund, det heter deras grejer och så här. Vem ska vi ta som kan sjunga den allra bäst? Och så tänkte vi och tänkte, sen så här, ja, men vi frågar Hasse Alfredsson. För det var på den tiden han levde. Och så var den så, vi gjorde den så liksom ett glas öl pastischig vi kunde. Så att han så här kunde sjunga den i sömnen. Och så var han med. Och då, efter det var det ingen som tackade nej att vara med på den här skivan. För man bara så här, gör ni en skiva riktad till ungdomar och barn där Hasse Alfredsson är med? Och han var så här 85.
Alla vill vara med.
Ja, exakt.
Alla vill vara med.
Och det gäller ju liksom mitt ställe på Stelor, eller på Gotland, Stelor.
Mm, just, också är så här, också. Mm.
Vill du komma hit och spela i år, har vi väl Lisa Nilsson.
Just
eller så här,
det. Ja.
Så att man säger ju alltid det coolaste namnet först.
Liksom. Men så tror jag många tänker när det kommer till exempel att locka in publik.
Ja.
Men det är ju ännu också intressant att göra så i förhållande till deltagare.
Ja, och det blir ju en så här, om folk har ju oftast, alltså ju större de är desto högre krav har de ju.
Mm.
Så att det blir ju också en så här, om någon hotshot tackar ja.
Då,
och särskilt ett andra år. Om hotshoten tackar man två år i rad,
då har man ju tagit
väl, ja, och då har man ju tagit väl hand om den personen. För att det är liksom, för stora artister så går det ju välja att vraka.
Då är det kvalitetssäkring, så då vet man att här kommer inte vara någon fuck-up, utan det här kommer vara bra arrangerat. Ja. Liksom.
Det här var mitt lilla skryt.
Nej, men nu tycker jag att du skryter för lite, Pontus.
Ja, det här är väl tips. Kan vi maskera
alltså,
som tips?
Ni som lyssnar, erkänner att Pontus skryter för lite. Jag tycker han borde skryta mycket mer. Jag skryter
tack,
mycket
gulliga.
Mer än dig. Men alltså, jag måste också säga en sak apropå skryt. Alltså, det här är min hjärtefråga. Jag har så många hjärtefrågor. Men här är en av mina hjärtefrågor. Alltid varje
så stort hjärta.
Vecka har jag många hjärtefrågor. Jag har så stort hjärta. Liksom. Jag skryter aldrig. Jag har så stort hjärta. Nej, jag har stort hjärta, men jag skryter också. Men så här är det. Jag tycker att vi glömmer ihop bort att det är, när man sysslar med kultur, då vill man ju, om man tycker om någon, typ jag tycker om dig, Pontus, jag vill veta vad du gör. Då vill jag att du informerar mig vad du gör.
Mm.
Det är inte som att du skryter. Det är ju bara så här. Jag vill veta vad du gör. För att jag tycker att det är intressant.
Ja, ja.
Eller om någon följer mig på internet. Klart jag måste berätta om jag släpper en ny bok.
Ja.
Det är ju inte att jag skryter. Det är bara så här, ja, du följer mig, så antagligen är du intresserad av vad jag gör.
Ja.
Här får du information att jag släpper en ny bok. Mm. Och där tycker jag många människor borde tänka på mer. För jag har fastnat här tänkandet att liksom, jag tror jag sagt det i podden förut, men just det här att man fastnar den här idén om att så här, när man berättar om sig själv så framhäver man sig själv. Och inte ska väl jag framhäva mig själv. Och nej, jag måste inte nämna det. Och man bara, du har jobbat med det här projektet skitlänge. Pumpa ut det. Varför ska du hålla tillbaka? Folk vill ju veta vad man gör.
Det där måste jag jobba. Det där jobbar jag dagligen med inom musik i mitt studiokomplex, att komma ifrån det här liksom svenska uppfostran att man ska inte tvinga på folk sin konst eller så här. Men det är ju själva verket att man släpper in.
Ja.
Och det är ju ganska läskigt i början att man så här, får jag höra ditt omdöme eller så här, lyssna på det här. Det betyder ju inte
bjuda
du,
in någon.
Du är under tvång. Ja, det betyder bjuda in någon.
Ja.
För att då bjuder man in av dens så här, tycke. Eller så här, man utsätter sig själv för att eventuellt behöva lära sig någonting.
Jo.
Så här, vad tycker du? Så att det är ju en inbjudan. Alltså om jag ger min låt till dig, så här, lyssna på det här embryot till någonting. Då litar jag på att du kan mycket. Eller
jo.
Alltså att du ska liksom, du ska inte bara så här vara jag ryggdunkande, utan
och folk tycker ju generellt sett om att hjälpa,
ja,
i alla fall till viss gräns, så borde ju på vad man, hur mycket man ber honom.
Men man
hjälp,
missuppfattar såklart. Den kritik mot hjälp, liksom. För att kritik är ju någonting, alltså det blir ju bättre om man får andras.
Alltså jag är ju så tacksam för alla mina år som harvande alltså frilansskribent och sådär, för att jag är så van att få feedback för texter. Mm. Att jag blir inte ledsen för det. Jag blir ju jätteglad.
Ja.
För jag vet ju att om jag får feedback från en redaktör, då betyder det att texten kommer bli bättre.
Mm.
Och slipper göra bort mig på en offentlig arena med en halvdålig text.
Ja.
Så det kan bli bättre om en redaktör har sagt någonting. Mm. Deras jobb är ju att tvätta texten och göra den mer läsbar för läsarna.
Ja.
Så apropå också vi pratade om innan. Det är ju en annan funktion som man glömmer bort, som inte finns på Flashback. Liksom.
Mm.
Att det kommer in någon annan och hjälper en att vässa sin argument och vässa sin text.
Mm.
Och det är ju väldigt positivt om man kan ta till sig den feedbacken.
Ja.
Ibland har jag haft redaktörer som åh förlåt, nu kommer jag en massa negativa kommentarer. Eller
kommer röd pennan.
Exakt, jag bara, men tack gode gud för det. Alltså, jag
tack
räknar.
Att du gör ditt jobb.
Ja, precis, det är ditt literally jobb. Jag blir ju orolig om jag inte får någon feedback. Då tänker jag mig, fan, har ni inte läst texten? Liksom?
Mm.
Man vill ju såklart att de ska komma tillbaka. Och när min bok kom, det kan vi prata om en annan gång, men alltså, jag har ju otroligt mycket feedback och redaktörerna i min bok. Och jag tycker det är toppen alltså.
Ja.
För att jag litar på att det ska bli bättre. Och de eller förstår min grundvision då såklart. Men det där som du säger, alltså man, det är ju lite naivt att tro att allting blir klart direkt. Man alla är ju specialister på olika saker. Det kan ju komma in andra människor som är bättre på något, bättre än mig på någonting. Och då vill du bara bjuda in dem.
Ja. Det andra som var otroligt bra på den här festivalen, förutom alla som spelar, var ju att ha ett rejält så här, avslutningsshow. Och då hade jag fixat dit Bo Sundström från Bo Kaspers Orkester. Men han körde med sin jazzgrej.
Mm-hmm.
Liksom. Och han har liksom en parallell karriär där han sjunger mer renodlad jazz.
Mm-hmm.
Bo Kaspers Orkester är lite mer liksom pop och sampling och sånt där. Visa. Easy listening ibland. Men det här så översätter han liksom gamla amerikanska dängor till svenska. Man kan lyssna på, jag har min andra podcast som jag programleder.
Just det!
Jazzagenturen Radio.
Just, nu ska jag lyssna på den. Det måste jag komma ihåg.
Ja, men där är han med i ett avsnitt och berättar om just text och översättning. Jätteintressant.
Men varför var det så bra att ha ett avslutningsnummer?
Nej, men för att det kändes som att man, för då blev det fullt liksom i stora teatern. Det är 400 platser där inne. Så att det var liksom lika bra som om det bara hade varit den konserten. Så att det kändes som en så här boost på slutet att ha en riktig så här
fet
dänga. Ja, något som kändes jättebra.
Mm.
Men sen så var det liksom det nummer ett som jag aldrig ska göra med, det är att fighta med junivädret. Det var fruktansvärt dumt att ha. Eller dumt var det inte. För
du
att
tävlar det här, med årets vackraste dag.
Ja, exakt. Jag var det här var man ju tyvärr tvungen att boka i januari, februari. Alltså medan restriktionerna, mind you. Det. Så att jag visste ju inte. I april så var det osäkert om man fick ha publik. Så man var liksom tvungen. Men jag tror att så här, jag ska boka något så här april, maj nästan.
Eller typ mars.
Ja, men någon gång när folk inte åker till landet är mycket viktigt. För då funkar söndagar.
Ja, jag gillar det. Jag gillar det söndagen faktiskt.
Egentligen bättre än lördagar.
Då går folk tillbaka också. Man har gjort någonting med att man tillbaka på söndagen. Liksom.
Ja, verkligen. Och sen ska jag verkligen fixa en endagsbiljett. Nu hade jag bara så att man liksom köpte till de enskilda.
Aha.
Jag tyckte det var renare på något vis. Att man, så här, man köper till det man vill och så kan man köpa flera. Men
jag gillar den idén också.
Ja, men det var blott en idé. För att många sa det att så här, där sätter snåljåpen igen.
Ja, men det är så mindre man liksom, känd. Man kan inte veta vem det är.
Ja, exakt. Mm. Som att så här, nu var det liksom, biljetterna kostade mellan 300 och 350.
Just
så det var en väldigt fair. Men då blir det direkt så här, att man börjar jämföra priser mellan dem kanske.
Så om man säger att mindre kända namn ska lägga 4 spänn på en skit i det.
Ja, exakt. Typ. Så att jag tror jag ska ha liksom en, att de ligger där omkring 300-350 och sen att det finns en heldagsbiljett för 600 kanske.
Mm.
Och då kan man se.
Så motsvarar typ 2 konserter.
Ja, men då är det viktigt för mig att liksom lösa den tekniska fnurran att man fortfarande ska kunna boka platser. Så att jag tänker att jag ska ha så här 100 heldagsbiljetter så att man fortfarande kan köpa till enskilda.
Ja. Eller man måste reservera plats kanske.
Exakt, exakt så. Men så att det här är ju så här väldigt behind the scenes, men det är ju sånt som verkligen avgör om saker finns eller inte.
Lite det vi gör här på den vi avmaskerar den här mystiska branschen.
Precis.
Jag såg att Lollapalooza kommer vara nu i juli.
Just det.
Och när jag jobbar på Lollapalooza, ring mig, för jag vill jättegärna gå. Men jag tyckte det var lite dyrt. Jag har inte riktigt råd, men jag kan gärna gå och rapportera från Kulturbarnen.
Akkreditering heter det.
Akkreditering, men, nej, men det kostar, man kan köpa antingen en dagsbiljett eller 3 dagar. Eller en dag, en, 2 eller 3 dagar.
Ja.
Och jag tror den 3-dagsbiljett kostar några tusenlappar, typ 2,5 tusen eller någonting. Mm. Och det är ju ganska mycket pengar, för mig i alla fall. Men jag förstår ju varför det kostar. Jag har pratat om tidigare på den, att det är väldigt dyrt. Så jag tycker verkligen inte hejta på någonting. Men det är för mig ganska mycket pengar. Men däremot kan man ta med ett barn, 0-12 år. Och de kostar 250 kronor för en 3-dagarsbiljett.
Jaha.
I vuxet sällskap.
Vad kul.
Så jag skulle kunna gå med typ 5 barn. Så jag kan ta era barn. Om ni vill ta mig så kan jag ta era barn.
Vad spännande. Nej. Då kan du ta del av någon sån här barnomsorgspeng. Kanske,
eller precis. Dagmamma. Mm. Nej men tyckte jag var nice alltså. Jag tänkte så att jag kan gå med min dotter. Hon fyller år i juli så jag kanske köper present till henne.
Men gud vad roligt.
Så att hon gillar Imagine Dragons och några band som spelar där. Men nu har jag ju glömt att berätta att jag var ju på festival i fredags. Jag var ju på Rosendal,
ja. Som ju lyckligtvis gick, det var ju rätt framgångsrikt.
Är det så? Jag har inte hört någonting om det.
Det var ganska bra, ibland inte. Men berätta din upplevelse.
Har du hört då?
Nej, men bara att det är liksom att de fick testa sitt koncept och att det gick liksom bra och väl. Det var minst liksom 10 000 där.
Ja, kul. Det var jättemycket. Jag har ju förstått hur mycket folk det var. Ja. Det är ju FK Scorpio heter det väl? De som,
FKP Scorpio.
FKP, som tidigare tog över Hultsfredsfestivalen. Ja, och de tankade väl lite då. Jag tror det blev lite misslyckat.
Ja, det var inte det. Det var när Hultsfred var utanför Arlanda. Alltså de testade den i Sigtuna typ. Ja, det är ett tyskt lite, bolag som gör ganska lite i Sverige. Men jag vet att de bokar liksom Håkan Hellström. Och sådana där huge
stuff. De har haft lite sådär gungigt. Så det är kul att
Bråvalla
att se att
det, var de ja, men, också. Var det inte det? Ja, de var Sveriges största av Norrköping.
Det är kul att de ändå lyckas då med det här. De fortsätter försöka att någon fortsätter testa liksom. Oh ja, för det är ju inte vem som helst kan, det är mycket pengar att göra sådana grejer.
Helge.
Så inte vem som helst som kan plötsligt få för sig att boka The National liksom. Nej. Men jag var ju den dagen när Cat Power, Albin Lee Mendau spelade också. Men jag missade honom för jag kom sent. Men
han spelade imorgon på Gotland. Eller
just det.
Igår
det
när man lyssnade på det här.
Det var hörde jag.
Jag vet. Han är så gullig. Han spelar där för att han vill ha något att göra mellan sina så mycket bättre inspelningsdagar.
Pontus arrangerar på Stenås lördag. Men i alla fall så, han spelade också, men det missade jag tyvärr. Och sen så Cat Power kom jag precis innan hon körde. Det var ju en bit att åka dit kan jag säga. Det är ju rätt långt.
Till Djurgården. Långt,
men det är ju en bit ut på Djurgården.
Ja.
Har man cykel skulle jag rekommendera det. Jag tog spårvagnen, det var lite. Men i alla fall, Cat Power. Det var en intressant spel. Jag är ju väldigt stort fan av Cat Power som ni har hört från podden. Och har följt den i 20 år. Träffade den första gången för 20 år sedan. Jag kan berätta den någon gång. Har jag berättat den?
Nej, det får du gärna. Ja, men, det låter som en
Det är en lång historia. Vi får ta den en annan gång. Men jag kan ta den nästa gång. Jag har long past med Cat Power och följt henne. Och kan alla skivor och kan alla låtar. Och liksom, jag älskar henne. Nördnivå. Vi snackar liksom om jag kan.
Du kan.
Nördnivå.
Ida kan
det här. Jag skryter inte med att jag ska skryta om att jag är nörd med Cat Power.
Men visa mitt quiz.
Apropå saker som är värdelösa i samhället. Jag kan inte laga mat, men jag kan aldrig. Då måste jag ju då ge mitt utlåtande om hans konsert. Den var den minst publikfriande konsert jag sett i mitt liv.
What? Inte det, bara hennes, utan
ja, det var topp alltså. Det betyder inte att det var en dålig konsert.
Nej.
Det betyder bara att hon gjorde det inte så lätt för sig med publiken.
Nej.
För att hon tog liksom sina... Hon var ju då före... Först Sharon Van Etten och sen... som också är lite så legendarisk...
Vad sa du före? Var?
Sharon Van Etten.
Just det.
Som också är sån här klassisk... lite, alla de här är lite äldre, alltså Cat Power är ju 40 plus och alla de här är ju 40 plus och sen var ju The National som spelade som är kvällens största band kan man säga, och de är ju också komna till åren liksom medelålders typ. Så att det var liksom en ganska, publiken motsvarade ju det här och också därför tror jag de kan ha de här höga priserna som är konstaterade, för att jag var liksom yngst, eller min kille och hans kompisar var ju yngst, men efter det.
De gick på din barnbiljett.
Jag hade barnbiljett för dem. Nej, men alltså, det var 40 plus på publiken alltså. Så att jag förstår att de kan, då kan de ta 800 spänn och sen kan de ta liksom, då kostar det per dag då. Ja. Och sen kostar det så här, en öl 90 spänn typ.
Ja, visst.
Och det funkar ju när det är folk som går ut en gång om året.
Exakt.
Så att det är ju, de har sin målgrupp liksom. Mm. Men Cat Power då, hon spelade klockan 6:30, fortfarande ganska ljust ute, liksom inte så party mode riktigt.
Nej.
Och det var långsamt tempo. Och även hennes mer så här riviga låtar som ändå folk var så här, wow, nu kör hon liksom.
Ja.
Då var det så här, trumlen kom igång och sen bara, nu saktar vi in igen.
Wow.
Så att folk liksom märkte, folk bara, ah, yes, nu kör vi. Sen bara, aha, nej, nu saktar vi. Hon liksom... saktade ner sina egna låtar och ändrade texten på låtarna.
Så där är ju Laxo i varje låt.
Är det så?
Marcus Krunegårds gamla band. Men
är
please
det så?
Continue.
Nej, men jag var så fascinerad. Jag kan ju de här låtarna, så jag försökte sjunga med, men jag kunde inte sjunga med. Antingen ändrade hon texten, eller så ändrade hon takten. Alltså hon kunde sjunga liksom en text som annars är två takter i en takt. Eller så här. Alltså, det var liksom... hon gjorde helt sin grej. Det var intressant för mig att se, bara, så här gjorde hon om den här låten. Hon remixade sig själv, alltså hon gjorde covers på sig själv. Det här är ju en covers-turné hon håller på med. För den senaste skivan är också covers-album. Hon har släppt flera covers-album.
Och den är ganska folklig. Eller liksom, den
ja,
är
den är ganska mainstream. Liksom. Men hon, den här spelningen var ju inte den minsta mainstream. Och hon gör liksom covers på sig själv i princip. Ja. Och så gör om. Så att det är all heder till henne, hon kör sin grej. Jag tycker det är coolt. Alltså. Mm. Men om man inte är på min nivå, alltså så supernörd med det, då kan jag förstå att det blir så, oj, vad är det här?
Var det det här som var Cat Power? Exakt. För hon har ju också fått mycket mer coverage än tidigare skivor.
Ja, alltså, precis.
Alltså, mittenuppslag.
Så de hade ett band, liksom, trummor, och piano liksom, och gitarr och sådär. Men de stod ju mest där och plinkade liksom, i bakgrunden. Så att det kunde varit mycket mer rock and roll.
En annan rolig grej gällande presentationen på den här, som måste vara generellt, men det här var ju verkligen en så här dagfestival. Det var att det var ju som liksom hög klass på de internationella artisterna, och även Snålägra som är svensk men solartist som har slagit igenom utomlands. Som, de blev ju lite överrumplade av att det var ljust
i Sverige, just
för att det är juni. Så att de hade, det här är lite så här inside snack, just. Att de, så här, de hade med sig sin kvällsljusrigg, vilket gör att det är så här, det ljuset syns inte på dagen när det är så dagsfest.
Just det, men det är Kaspar också, det var ju fortfarande ljus. Ja. Det var mycket mys, det var väldigt så här skymning.
Ja, men exakt, och då måste man ju ha rökmaskiner till exempel, så att ljuset har något att gå igenom, så att det syns. För att annars så blir det ju bara man sätter en lampa utomhus. Så här.
Just det.
Så det var en rolig grej som folk inte hade tänkt på.
Det är faktiskt ganska kul. För det är så här årets ljusaste dag.
Typ. Ja, exakt.
Så här veckan innan årets ljusaste dag.
Men medan så här, klockan 8 i något annat land är mörkt.
Ja, alltså, det blir ju mörkt nu klockan 11.
Ja,
då.
Ja.
Ah. Ja.
Men med de orden så måste jag dra.
Men gud. För, ja. Men hann du säga nu alla dina tips?
Alla mina tips, jag tror det. Eller jag hann prata om min festival i alla fall. Som var hemskt, hemskt roligt. Så att jag ska göra om den nästa år.
Vad ska vi tipsa om nu då? Nu ska vi runda av. Kolla in Pontus nya låt.
Ja, just det. Jag får ni låta. Summer of Love med Color Red och Susie Bye Bye med Pontus de Wolf. De får ni gärna kolla in.
Två låtar.
Ja, du ser.
Och vad så är det lite spelningar på Stela och Slada.
Ja, hela sommar. Så att är man på Gotland i sommaren är det stor chans att du får din bästa upplevelse.
Om man vill träffa Pontus de Wolf live.
Exakt.
Jag vet inte fan alltså.
Grattis på födelsedagen.
Tack, jag har ju fyllt år. Nu ska jag på Big Thief här efter detta.
Ja, mäktigt.
Äntligen, jag snackar om det här nu ett halvår i podden, känns det som. vad kan man säga? Jag har nog inget att promota direkt. Min bok, sommarbok.
Ja, alltid.
Finns som ljudbok, finns som pocket. Väldigt bra sommarbok måste jag säga.
Magi.
Den utspelar sig i juni.
Ja, det passar.
Vi hörs.
Tack att ni lyssnar. We love you.
Glöm inte att rata oss. Det betyder jättemycket för oss om ni slänger in en recension på Spotify, iTunes. Vilken ni använder. Sätt en stjärna, många stjärnor. Det betyder jättemycket för oss. För det är fler som hittar oss då. Vi blir jätteglada. Och tipsa en kompis.
Ja, då om ni kan tyckte, vi göra ännu vi hade, bättre innehåll.
Ja, om ni tyckte det här var ett bra sätt, tipsa någon. Hejdå!
Hejdå!
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.